Välkomna till Publication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida-Sofia här, och vi är här varje fredag för att leverera Brain Bubbles till er. Inspirerande, utbildande och lite knasigt vetande, så att du ska ha något att prata om vid middagsbordet i helgen. Och det är också därför vår podd kommer ut på fredagar. Och inom det här konceptet med Brain Bubbles och Publication, som är en Brain Bubble Publication, så har vi byggt en hel plattform som du hittar på publication.com, där du kan läsa massa roliga artiklar, och vi uppdaterar varje dag med spännande knasiga grejer i samma tema som podden.
Idag har vi också ett spännande och knasigt tema.
Ja, jag älskar det här ämnet. Vi visste inte vad vi skulle prata om förra veckan, men nu har vi göttat ner oss i något riktigt göttigt.
Ja, precis. Vi säger visserligen att alla våra ämnen är spännande, och det är för att vi tycker det. Vi skulle ju inte välja det annars. Det vore ju trist om vi sitter här och spelar in en podd som vi tycker har ett skittråkigt ämne.
Ja, jag var lite tveksam till den här när vi skulle prata om astrofysik i det här tidsavsnittet, men det blev bra det också.
Det blev det. De var bara, vi var lite ute på djupt vatten, men vi löste det med.
Ja, idag ska vi prata om sjuka behandlingar, medicinska och icke-medicinska.
Precis. Nej, men idag har vi ju en oändlig variation av åtgärder för att man ska slippa ont eller dö av infektion. Och det är ju bland annat antibiotika, narkosmedel och diverse piller som kan trolla bort smärta. Och då kan man ju undra lite, hur gjorde man egentligen förr innan vetenskapen fanns och de här olika narkosmedlen och pillerna fanns?
Ja, och där ska vi prata lite grann om hur kunskap också har kommit och gått. För vetenskap var en grej. Sen var det inte en grej på ganska många år. Vad vi kallar the dark ages. Precis. Så vi ska helt enkelt guida er genom lite huskurer. Sjuka huskurer från förr. Mm. Och vissa ägnar vi tyvärr åt än idag.
Och vi pratar ju även en hel del om sjuka medicinska behandlingar också. Som vi kan vara rätt glada för att de har försvunnit idag. Och inte finns kvar längre.
Ja, vi ska också prata om den förlorade medicinalväxten som var bra för allt enligt romarna. Alltså från att allt från att bota hemorrojder till motverka graviditet, och perfekt att ha i maten också. Mm. Och sen går vi in lite grann på gift och kvicksilver och arsenik som medicin. Är det så bra egentligen?
Gissa på att det inte är bra om man får dra en slutsats.
Ja, eller...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi brukar alltid börja med vår faktaruta, så vad är en huskur och medicinsk behandling, kan man ju undra.
En huskur är en beprövad behandling eller metod, ofta av en ovetenskaplig medicinsk karaktär. Alltså man använder naturliga produkter, kosttillskott eller fysiska åtgärder för att bota sjukdomar hemma utan läkares ordinationer då. Och den huskurseffektiviteten kan ju då stödjas av familjära eller lokala eller kulturellt accepterade ritualer, även kallat folkmedicin. Och en medicinsk behandling innebär hantering av vård av en patient för att bekämpa sjukdom helt enkelt. Och det inkluderar bland annat användning av receptbelagda läkemedel på då läkares ordination. Så det är väl där som är den största skillnaden, kan man väl säga.
Men vad tänker du på när du hör ordet huskur och bara så spontant?
Jag tänker på små huskur man blev utsatt för när man var liten, som så här gurgla med saltvatten och man hade ont i halsen och så, som var för jäkligt, rent ut sagt.
Känns som att de provade rätt mycket grejer, den har jag aldrig hört faktiskt.
Nej, och det var, jag lyckades alltid svälja det också, så det blev ju riktigt äckligt när man blev utsatt för det.
Det känns lite på samma tema som den där reklamen, kommer du ihåg den? Bara, du ska bara veta hur det känns när en man är riktigt förkyld. Och du vet, man sitter med en sån här med huvudet ner, en sån här balja med en duk över huvudet.
Ni tjejer snackar om att föda barn, men ni skulle bara veta hur det känns när en kille är riktigt förkyld.
Det minsta tecken på förkylning, ge honom i Kinnagard. det första godkända naturläkemedlet.
Ja.
Men hur länge har vi hållit på med det här?
Ja, men precis. När började vi bota oss själva med diverse huskurer? Och det är ju inte helt lätt att idag veta hur tidig medicin och behandlingar såg ut för flera tusentals år sedan. Men vi kan ju lära oss rätt mycket från studier av bland annat grottmålningar och benrester och även kirurgiska verktyg som man har hittat från förr. Och det är ju rätt svårt att rekonstruera dåtidens inställning till problem med sjukdom och död. Men det är rätt troligt att människan, då så snart vi nådde det här resonemangsstadiet, att vi upptäckte genom försök och misstag vilka växter som då kunde användas som föda och vilka som kunde vara giftiga och vilka som hade något medicinskt värde. Och då kan man ju tänka, de som var giftiga, det var väl det man testade, och så märkte man om någon...
Det här var inte så bra.
Nej, precis. Och folkmedicin, eller hushållsmedicin och huskurer, som till stor del då består av behandling av eller användning av vegetabiliska produkter eller örter, då har ju sitt ursprung i det här och finns ju fortfarande kvar än idag. Och örtmedicin kan till exempel spåras tillbaka till många forntida civilisationer. Och där finns det, de tidigaste skrivna dokumenten är så mycket som 5000 år gamla. Så vi har hållit på med det här länge.
Ja, jag tänker när man går in på örtagubben då, som där jag brukar handla. Det finns ju vissa saker som funkar, bland annat mot urinvägsinfektion och sådär.
Precis.
Men det var ju det man hade.
Det var det man hade, ja, precis. Och den forntida medicinmannen, han brukade ju kolla på...
Örtagubben.
Precis, örtagubben back in the days. Han brukade titta på växterna själva såklart, men också efter ledtrådar om hur de växte och hur de då kan hjälpa oss. Till exempel formen på växten och vad som växte nära dem också. Det var, jag läste någonstans att en växt ansågs svettas i värmen, vilket jag då gissar på att det kanske då, det var lite fukt på bladen eller så.
I värmen.
Så skulle man ju använda den då som ett botemedel mot svettningar. Och om en växt aldrig växte i närheten av svampar, så skulle den då anses ha naturligt svampdödande egenskaper. Makes sense.
Det här med svamparna makes sense, det här med svettning något som, men man fattar resonemanget så här, verkar de ha de här egenskaperna, då testar vi.
Precis. Ja. Och traditionella naturläkemedel har ju också gett en källa till många av de mest välkända läkemedlen som vi har idag. Och ett bra exempel här är vitpilen, för den användes i antiken mot smärta och den är ju numera känd som salicylsyra.
Vad är det då för något?
Aspirin.
Ja. Jag är inte så bra på att använda aspirin, men ja, det är ju bra.
Nej, precis. Salicylsyra finns ju de flesta smärtstillande tabletterna som du hittar på apoteket. Eller i många av dem i alla fall.
Ja, men det är ju bra att veta om det zombieapokalypsen kommer och vi behöver återgå till att tjäna vårt smör och skapa vår egen aspirin och sånt. Så.
Precis.
Då vitpilen, here we come.
Då är det den man ska hitta. Jag har ingen aning om hur den ser ut också. Det måste man nog lära sig. För det kan
vara bra. Jag har tänkt mycket på det här. Om katastrofen kommer eller liksom om all kunskap faktiskt skulle försvinna. Vad gör man?
Man kan ju inte googla liksom.
Eller datorer kommer försvinna. Vad är det då? Vad är det bästa grejen? Typ nationalencyklopedin.
Ja, man måste liksom ju ha en florabok liksom.
Ja, ett bibliotek. Det är den bästa räddningen. Och det är intressant där. För vi ska prata lite om det. Vad som händer när kunskap går förlorad.
Typ också, men man visste egentligen inte varför. Och det är ett bra exempel här är ju honung, för det var, och även vissa sorters bark och kåda, man kunde liksom motverka en del infektioner med honung, men man förstod inte riktigt varför då, och än idag använder vi oss av de här gamla huskurerna som faktiskt fungerar, bland annat med honung.
Och de gamla grekerna hade ju, de använde ju spindelnät för att lägga om sår och som bandage och sådär.
Ja.
Det ser ju väldigt starkt, men det är också antiseptiskt och har svampdödande effekter. Det är kanske man inte är så sugen på, men att vira sitt sår med spindelnät, men det funkade ju.
Ja, jag visste inte att det var antiseptiskt, men det var ju toppen. Och vi kommer klara oss så bra om det händer någonting i det, Sofia, nu efter det här avsnittet. Vi kommer veta exakt hur vi ska behandla alla sår och diverse åkommor. Ja.
Vet du vad, vi hade klarat oss ännu bättre om vi hade en växt som hette Silphium. Hoppas jag uttalade rätt nu då, men det var en medicinalväxt som var superpopulär under romar. romarrikets storhetstid. Och den ska då enbart ha växt ut med en väldigt smal kustremsa i den nordafrikanska, eller numera nordafrikanska staden Cyrene, eller Kyren. Det stavas lite blandat med C eller K här, men det ligger i alla fall i nuvarande Libyen. Och den såg tydligen inte så mycket ut för världen, den här lilla växten. Den hade jättekraftiga rötter, stubbiga löv och klasar av små gula blommor. Men den hade sen hade den liksom som en sav som sipprade ur den, och den var tydligen så läcker och användbar då, så att den här växten blev värd sin vikt i guld, kan man säga. Och vad man gjorde, alltså man gjorde verkligen allt med den här. De här kraftiga rötterna till exempel kunde man använda som grotfrukter eller grönsaker och koka soppa på. De här stubbiga eller stabbiga löven torkade man och rev över maten, och det var liksom superbra krydda. Det var hot kusin, det var det man skulle visa. Alltså så här, hade man välstånd så hade man silfium riven på sin mat. Det var super. Okay.
Vad gav det för liksom, vad var det för typ av smak? Finns det, kan man likna det vid någonting liksom, vid någon krydda idag som man känner till?
Nej, men det finns idag lite levande släktingar. Det här är då en utdöd art, men i släktet som heter stinkflokesläktet då. Och så är det då en familj som är flockblommiga växter. Mm. Men man vet inte exakt vad det var, för att den är ju då... man har tappat kunskapen om vilken växt det är, eller så är den man är ganska säker på att den är utdöd liksom. Men den var mirakelmedel, den var grym mot allt. Och så den hjälpte då enligt Plinius den äldre, som var naturforskare och författare då, under romarriket mot allt möjligt. Liksom. Den var en veritabel underört universalmedel. Och man kunde använda den mot utväxter i anus. Man får förmoda då att det är hemorrojder man menar. Ja, ja. Och då rekommenderar man då en upprepad desinficering med silfiumsaft. Och sen om det var så att man skulle bli biten av vilda hundar, då kunde man gnugga in örten på det drabbade området, för det dödade all infektion.
Det där är ju intressant. Det finns ju fler sådana huskurer just för att råda bot på bett. Och särskilt rabies. Jag vet inte om du har hört om det. Jag tror det var han Plinius också som sa att om man har bitits av en galen hund då, som hade förmodat rabies, så skulle man få sitt sår uppskuret och sen täckt med rått kalvkött.
Nej, men fy!
Ja, men det slutar inte där. För sen så skulle patienten äta en diet av lime och svinfett, vilket låter supermärkligt, men så var det. Och sen så skulle patienten dricka ett hopkok på vin och kokt grävlingsdynga.
Nej, men fy!
Så han, den här Plinius, han hade mycket recept.
Ja, han verkade haft problem med det här med biten av vilda hundar i alla fall.
Ja. Det var väl ett issue då, så det var tur de hade flera.
Ja, det var mycket stray dogs. Men han varnar i alla fall, Plinius varnar också sina läsare för att aldrig prova det här med silfium och bota en infektion i en mun eller en tandhåla. För att en man som gjorde det på kastade sig tydligen ut från ett hus och begick självmord. Så jag vet inte om den hade lite hallucinogena effekter också, eller vad det här beror på. Men framför allt så har silfium gått till historien som starkt förknippat med sex och samlevnad. Och dels kunde man dricka juicen som afrodisiak, eller så kunde man då enligt antika texter applicera den för att rensa livmodern. Och mycket tyder då på att det faktiskt har varit den första verkligt effektiva preventivmedlet som fanns. Och det är ju ganska coolt. De var ju först med, alltså egyptierna var ju först med fungerande graviditetstest, men här var romarna med preventivmedlet. Och de här hjärtformade fröna från som har blivit beskrivna som silfium växten, de är formade som små hjärtan, och man tror att det är anledningen till att vi associerar symbolen med romantik idag, än idag.
Är det därifrån det kommer alltså?
Ja. Det kan vara så. Och det här mirakelmedlet då, silfium, som verkligen, och det finns, alltså om man googlar det här, det finns de använder den på hur många olika sätt som helst för att bota sjukdomar, och framförallt då inte bli gravid. Men det här då, det dog ut liksom. Och det var också Plinius den äldre, han verkar ha hangat upp sig på den här växten lite, men han är den första, han dokumenterar då att den faktiskt dör ut, och man tror att den dog ut för att det blev en jättedemand på växten, för att man insåg också att när man matade den till får eller kossor så fick de supermört och gott kött. Så då blev det att den blev helt avbetad liksom, och sen gick den inte att få. Så den blev uppkäkad av djuren och sen var den lost for good.
Ja, typiskt. Ja, vi människor har en tendens att göra så med bra saker.
Ja, men det, jag tycker, det forskas rätt friskt på vad det här kunde ha varit exakt för ört. Och tänk om man hittar den igen, det hade varit ganska coolt, tror jag.
Det hade verkligen varit.
Men då tänker man hur viktigt det är med den här biologiska mångfalden som vi pratade, som vi är inne lite på i vårt poddavsnitt, så här, havet är djupt. Att just att växter är viktiga och att försöka ha kvar biologiska mångfald. För plötsligt kanske vi hittar nytt mirakelsilfium för vår
generation. Precis. Och nu med den tekniken och vetenskapen varje dag kan man ju utveckla det till fantastiska mediciner då. Och sådär. Eventuellt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men nu har vi varit inne på antiken lite redan, så låt oss fortsätta där, tycker jag. Och läkekonsten inom antiken. Medicinens historia visar ju verkligen att samhällen har förändrat sitt förhållningssätt till sjukdomar från antiken till nutid. Det är därför det är rätt intressant att prata just om det här i relation till antiken. Och den antika läkekonsten var ju ofta en blandning av både vidskeplighet och religiösa föreställningar, men också faktiska observationer och vetenskap. Och många trodde att en sjukdom var ett straff från gudarna. Och det finns ju än idag människor som tror att olika livshälsoproblem beror på synd. Men det fanns de som även menade att saker som livsstil och osynliga organismer kunde påverka en människa då fysiskt och mentalt. Och det var därför behandlingen ofta var en kombination av ritual och praktik under den här tiden. Och där har några av de mest extrema exemplen på behandlingar. De hittar vi bland annat hos babylonierna. Och de lät människor som gnisslade tänder i sömnen sova med dödskallar. Och det är kanske inte supervetenskapligt.
Nej, jag har ju fobi för skelett. Det hade inte funkat för mig, kan jag säga.
Nej, men det slutade inte där. För de skulle dessutom slicka på de här dödskallarna under natten, tydligen. För extra god effekt. Och även romarna trodde att gladiatorblod bland annat skulle bota människor från epilepsi. Så att, liksom högt och lågt här. Och just de här två exemplen var väl inte klockrena på de vetenskapliga delarna i den medicinen från antiken.
Nej, men vi kommer in lite mer på det medicinska sen. Men det är ju helt tydligt att det är både vidskeplighet, gudstro och alla andra grejer som är med i mixen, så att säga.
Ja, precis. Och här var inte egyptierna, som vi har varit inne på innan också, och grekerna, de var inte sämre dem, för de startade det gamla bruket som vi har hört om mycket, att åderlåta människor för att man hade för mycket ont blod i sig. Och åderlåtning, det pågick ju ända in på 1800-talet och tills vetenskapen då tog över, man insåg att det här kanske gjorde mer skada än nytta egentligen.
Men det är en liten passus där, för jag är ju blodgivare och har gett blod några gånger. Och det finns ju faktiskt hälsofördelar att ge blod och låta kroppen regenerera blod också, till en viss gräns. Alltså jag tänker att de åderlät lite för mycket med blodiglar och annat här.
Nej, men det börjar ju också påpekas att de här antika läkarna, de var faktiskt mycket renligare än om man tittar senare tidens doktorer. För de kokade sina kirurgiinstrument innan användning också. Och patienterna drabbades ju då inte av de här liksom infektionerna som man vanligt utsätts för då vid kirurgiska ingrepp. Och tyvärr skulle det dröja långt in på 1800-talet tills läkare började inse vikten av de här sterila omgivningarna och framförallt rena händer då, och instrument, för att patienter skulle överleva operationer. Så att antiken, de hade god kunskap. Och tyvärr försvann den här kunskapen just då med de sterila omgivningarna lite längre fram, som vi ska komma in på. Och för att avrunda den här delen om antikens medicin så kan jag ju ge ett annat husmostips. Är du till exempel lite trött nu när det är inflation i allting och betala för tandkräm, kanske? Någon kostnad du skulle vilja undvika?
Ja, absolut. Ja. Hit mig, vad ska jag göra?
Nej, men då kan du hämta lite inspiration från de gamla romarna. För de borstade tänderna med ammoniarik urin. Så det, enligt Smithsonian då, så trodde romerska läkare och en del poeter också att kissa, då, som är gratis senast vi kollade, så kunde det liksom göra tänderna rätt mycket mer vita. Och det kan man ju testa om man vill.
Det ska gå, inflationen ska nog gå väldigt långt innan jag borstar tänderna med kiss, men ja.
Ja, nej, vi hoppar nog det. Jag tror så illa ställt är det väl inte riktigt ännu kanske.
Fast ja, vem vet, det här kanske funkar. Men vi har ju varit inne lite grann på rätt så här oseriösa grejer nu. Men det som också signifierar romarriket, det var ju lärande och det fanns ju en seriös kultur och forskning. Och sen så kom ju medeltiden och då kan man ju undra vad som hände eller fråga sig det. För det kallas ju The Dark Ages på engelska och det syftar ju främst då på att den första delen av medeltiden, men uttrycket Dark Ages användes ibland för hela perioden och den här perioden då sträcker sig från 500-talet när romarriket föll fram till 1500-talet med vår tidräkning. Och den refererar då tillbakagången som skedde i västra Europa eller västra romerska rikets. När det föll så präglas liksom det här området av ekonomiskt, intellekt och kulturell nedgång. Det blev ostabilitet och all den här kunskapen och forskningen som man hade bedrivit genom romarriket och antiken, den gick då förlorad. Jag läser en jättespännande bok just nu som jag vill tipsa om. Den heter The Map of Knowledge och den är skriven av Violet Möller och den handlar om hur klassiska idéer upptäcktes och försvann. Mm. Och då följer hon tre skribenter, bland annat Gallen då för, som skrev omfattande medicinska texter, men sen är hon också inne på Euclid som är matematiker och Ptolemy som skrev inom astronomi. Men då tittar hon då på deras texter och de skrev jättemycket texter, bland annat Gallen skrev då hundratals texter fokuserat på medicin som användes i den medicinska läroplanen i Alexandria. Och sen följer hon resan kring hur den här kunskapen har, för den har ju överlevt någonstans och det är det som är lite spännande här. För det första så i antiken så skrev man ju på papyrus och de var ju långa rullar gjorda på vass. Och det var oftast 3 meter långa liksom, scrollor som man fick rulla ut.
Mm.
Så det blev en väldigt massa slitage när man skulle läsa de här. Och det betyder att de behöver ju kopieras var 300-400 år eller någonting sånt där för att överleva. Så att det, all den här kunskapen vi har från antiken, till exempel då att man kunde ha kiss för att bleka tänderna och sånt, var kommer den ifrån kan man fråga sig. För att det är ju inte, den har, vi har inte böcker som vi kan gå och bläddra i då. Och då, den här boken följer då hur de här idéerna har överlevt. Men när romerska riket föll så hamnade, och då pratar vi framförallt om västromerska riket, för den östra sidan där bevarades kunskapen, vi kommer till det. Men romerska riket föll då i händerna på diverse i olika etniska grupper, frankerna i Frankrike och anglosaxarna i England. Och så småningom i det här vakuumet av det här, efter det här liksom powerful riket som hade varit med romarna, så kom den kristna kyrkan in och blev en jättepower player. Och religion kom då att styra bokvärlden och utbildningen och boktrycka konsten. Vi pratade ju om det i vårt avsnitt lite grann om reklam, att mycket av de tryckta texterna i Europa handlar just om bibliska texter eller kristna texter. Så att religion kom att styra bokvärlden här och vetenskapen fick ett nytt hem i Mellanöstern då, som var östra romarriket. Och bland annat då i Bagdad som blev ett stort centrum för lärande och där förfinade också generationer av arabiska lärde och muslimer den antika texten och de antika texterna och den kunskapen då som fanns från romarriket. Så det är också därför när man har börjat tillbaka översätta på 1500-talet igen, när man började titta på vetenskap, så ska vi vara väldigt tacksamma för att den har bevarats i Mellanöstern.
Mm.
För de hade omöjligt kunnat överleva. Eller de kunde inte överleva i Europa. Det blev liksom, det var inte, det var, nej, det var,
precis,
det var Gud.
Det fanns.
Och då de enda original som vi faktiskt har kvar från den, alltså från den faktiska romartiden, med är ju små papyrusfragment som har hittat på en soptipp i Egypten och några få rullor från en villa i Herculanum. Och det var ju en by som också blev, som ligger bredvid Pompeji.
Mm.
Och de här papyrusrullarna blev då bevarade av vulkanisk aska då när Vesuvius fick utbrott år 79. Så att det, alla de här, all den här antika kunskapen har, den försvann från Europa. Under medeltiden och då blev det ju Och vad skulle människorna då göra, eftersom man inte hade faktiskt kunskap eller läkare eller det var byggt på forskning eller så här, så sökte ju människor förbrilt efter förklaringar på sina åkommor och sjukdomar. Varför mår jag så här? Och det var ju oftast då att det var Guds straff. Och sen hade man ju också folktron med demoner och älvor och troll. Och så för att hålla dem nöjda, för man kunde inte gå till doktorn riktigt, då ställde man ju fram mat och man ställde ut mjölk på kvällarna till demonerna och trollerna så att de skulle bli nöjda. Och sen när pesten kom och härjade, och det ska vi nog göra ett helt poddavsnitt om längre fram, men bara för lite snabbt. Men då säger man att pestdemonerna dök upp och det var mystiska tuppar eller spöklika barn som gick och sopade med kvastar, och då tog man ju till allt från örter och till präster som fick läsa böner, och man gjorde liksom pestamuletter som tillverkades med så trevliga ingredienser som mensblod och ormgift och torkade paddor, och då bar man ju dem i hopp om skydd. Så vi har ju gått ifrån...
Nu har vi gått ifrån vetenskapen. Men jag undrar också, så här, allt det här vi nämner nu, vem var det som kom på det här då? Ja, men nu det är mensblod och vi ska ha ormgift och så här. Det måste ju varit någon som tyckte bara att det här låter spännande. Nu vi testar det liksom. Det är så intressant att veta. Man hade velat verkligen veta var det kom ifrån.
Ja, men jag tror att det blev ju liksom så här att om man har ett väldigt desperat behov, hopp om botemedel.
Man testar allt.
Liksom. Ja, då testar man, så ledde det säkert till att man drog snabba slutsatser. Typ. Om en människa hade blivit frisk över att man, efter att man hade dragit dem genom ett hål i träd typ, och fått en bön läst, så tänkte man så här, ja, den blir frisk, nu har vi hittat lösningen. Och sen blev det helt plötsligt en del av folkmedicinen, till skillnad då från den här scientific method med observation, hypotes och testa en idé och få bevis som man höll på med under antiken. Så det var ju helt gone. Det var snarare...
Man grep efter halmstrån helt enkelt.
Ja, men
det är
verkligen
inte så konstigt i tid som pest. Liksom. Då får man ju ta till de medel man har.
Ja, absolut. Och då trodde man ju att det var magi, alltså så här, det var magi eller Guds välsignelse som stod på menyn. Och visa män och kvinnor ansågs kunna utföra då olika ritualer, och man hängde upp sig på magiska siffror som 3, 7 och 9, och man trodde att man kunde binda sjukdomar från kroppen genom att knyta knutar på ett snöre och som man slängde bort.
Och det här känner vi ju igen i det avsnittet vi har pratat om, nummer 13 och vidskeplighet och så.
Ja, men verkligen.
Alltså,
och det finns så mycket konstiga exempel. Man kunde också placera en sjuk människa på en tröskel, och sen om man högg med yxan i tröskens trä, då var sjukdomen borta. Man samlade ihop avklippta hårstrån och naglar som man grävde ner i marken och på heliga platser. Alltså du hör ju, det är liksom Dark Ages deluxe här. Man trodde också att man kunde kirra sig specifika hälsoproblem genom att använda samma organ från djur. Det kan man ju tänka så här, ja okej, okay, om jag
hur
ser...
Hur du använder då?
Nej, men om jag blir av med synen, då kanske jag ska äta fiskögon så ser jag bra.
Jag trodde du ville så använda, jag såg framför mig att du också opererar.
Inget fiskögon.
Ja, det där var ju upplagt för... misslyckande.
Nej,
okej, jag fattar.
Ja, det är nog snarare så här, man kunde knapra tjur till sticklar då för att bota potensbesvär. Det var ju inte så att man skärde av till sticklar och hängde dem på sin egen pung. Nej. Utan nu var det
så
knappt.
Så extrema saker gjorde man inte. Nej, det var ju tur. Då är jag med.
Ja, men du har ju, det är liksom High Chaparral, och man precis det här att någon tror att de har blivit friska och någonting, och sen helt plötsligt så funkar det, och det blev ju katastrofalt tydligt att under just pestepidemier så att det inte funkade försökte man ju bland annat röka bort pesten, så att det enda som ändå var att folk gick runt i sketen dimma och bara mådde... Ja, men det blev inte bättre heller, för sen började man ju hitta lite gifter också som man gärna skulle blanda in i, liksom,
i leken,
i botandet.
Ja, precis, för många sjukdomar och infektioner kan ju behandlas med läkemedel som egentligen innehåller giftiga ämnen. Och tricket är väl här att inte ge för mycket, utan attackera problemet, att man ger liksom, inte allt för svåra biverkningar och komplikationer, men ändå så pass att det faktiskt kan skada sjukdomen.
Ja, som cellgifter idag. Liksom.
Precis, precis. Och ett bra exempel här, det är ju på något som kan då vara skadligt i för stora doser men faktiskt kan hjälpa människor, i morfin. Och det är ju därför ämnet måste skrivas ut på recept och ges i väldigt noggrant avvägda doser. Har du fått morfin någon gång?
Nej, jag tror inte det.
Har du inte?
Har du fått det? Är det härligt eller berätta mer?
Jag är så exalterad. Alltså jag, ja, och det är göttigt alltså.
Ja,
nu är vi inte drogliberala här, men jag måste bara säga det. Det är det sjukaste, alltså det är
så jädra beroende från kallande också. Jo, vet du vad? Jag tror jag har fått det, men jag har bara fått det i Citodon som är något med så här morfin där det, alltså det är någon, när jag har haft skitont i ryggen, men jag vet inte om jag tyckte det var så nice, men jag fick inte ont i alla fall.
Nej. Ja. Nej, men jag fick det en gång när jag hade problem med min rygg efter en sån här ryggmärgsprov. Och jag blev lite rädd för att det var så gött. Jag var så här, det här är, kan inte vara bra. Det här är too good to be. Så ja, jag förstår verkligen. Det är ju det här med små ämnen viktigt också. För att det inte ska vara så beroende från kammaren.
Nej, men det var ju också därför man... Alltså så här, morfin tror jag uppfanns också för att bota opium. Det var ju så jävla många som var opiumberoende. Så det uppfann morfin som är så massa gånger starkare för att kunna motverka.
Bytte ut något ännu värre.
Ja, och sen kom heroin. Mm. Och sen kom fentanyl. Så att det är ju en slippery slope.
Och sen vet vi hur det gick.
Ja, men det kan man höra mer om 2020, why you get so high. Det pratar vi lite om det också. Men det är andra poddavsnittet. Ja.
Precis, det är annat poddavsnitt. Nej, men till exempel när folk började insjukna i den här då nya och väldigt skrämmande sjukdomen syfilis på 1400-talet, så fick man ju då för sig att kvicksilver var just det här mirakelämnet som man skulle behandlas med. Och det gjordes väldigt många olika behandlingar där man strök in kvicksilversalvor eller drack kvicksilver. Man inhalerade det eller injicerades med det i flera hundra år. Och många upplevde då att det här...
Ja, inte samma person.
Nej.
Man
jag gissar att man fick något av de här liksom slags behandlingarna då.
Ja.
Beroende på vad man hade för åkomma. Och sen så, just för syfilis så testade man sig lite fram. Jag vet inte vilken av de här som var bäst, men många upplevde ju att det här då ämnet fungerade. Men man fick ju såklart väldigt svåra biverkningar av de här behandlingarna. Och tyvärr så ledde ju själva kvicksilverbehandlingarna till problem med lungorna, med och problem med njurarna. Och det hände ju att människor dog av just behandlingen snarare än av syfilis själv.
Ja, men usch, vad jag har förstått så var det också när syfilis kom en liten statussjukdom. För det spred sig tydligen i överklasserna först.
Mm.
Och man får inte bara sår, utan man får ju också tydliga, liksom, alltså, så här, man får väldigt stela leder.
Mm.
Så att folk i början när syfilis kom var så här, flashade sina sår och bara, oh, jag har syfilis, det är så fett. Och så bara, okej, det var inte så fett. Men tydligen så kommer den här, du vet, när en överklassperson dricker te, du vet, så har man lillfingret ut i luften.
Ja.
Det kommer tydligen för att visa på att man hade stela leder eller syfilis, så att så här, fingret stack ut när man drack te typ. Och då var det en symbol på något sätt för att man hade syfilis eller att man...
Och så tog gemene man efter det då liksom.
Ja, för att de fattade inte då att det hade att göra med att folk hade syfilis och stela stiva fingrar, utan att så här bara, åh vad flott, nu ska vi också dricka te.
Sådär. Gud vad intressant, tänk va, att det kan sätta, gå trender liksom, i sjukdomar till och med. Omedvetet dock.
Ja, vadå, vi har heroin chic på 90-talet bland annat. Och det ska vi prata om lite grann nästa vecka, just heroin som mirakelmedel. Men giftiga ämnen alltså.
Nej, men verkligen, det finns ju en del. Och bara innan vi avslutar just giftiga ämnen så vill jag nämna också arsenik. För det känns som en viktig del i liksom vad man behandlade. Olika skilda problem som syfilis då, men även så här hudproblem och artros användes arsenik för. Och där var ju såklart då att resultatet blev att folk dog av arsenikförgiftning. Men idag så används ju arsenik fortfarande i små doser vid behandling av vissa former av leukemi. Och såklart under kontrollerade förhållanden då, men...
Ja, är det konstigt det där just med att man använder arsenik mot hudproblem? För att man hade ju arsenik, det är ju ett vitt liksom pulver, så man använde det mycket i smink, och sen så fick folk jättehudproblem och så behandlade man med mer arsenik. Ja, man hade konstigheter för sig. Och, alltså så här, jag blir nästan lite matt. Men vad ska man göra om man inte visste bättre? Det är ju lätt för oss som får gå i skola och får all den här kunskapen och lever i ett medicinskt samhälle. Om man är döende, desperat med hudproblem och håller på att tappa
ringen. Man är nog beredd att testa det mesta, precis.
Ja. I nästa veckas avsnitt, vi fortsätter lite grann på samma tema, hur man använder bland annat kackerlackor för att bota skador. lite allhanda obehagliga kirurgiska ingrepp och typ skära bort tungan för att bota stamning till exempel, och sen kokain som allas mirakel.
Ja.
Medel. Men mer om det nästa vecka.
Nästa vecka i del 2.
Tack för att ni har lyssnat, och until then så hittar ni oss på bublication.com. Vi finns också på Instagram på Bublication och samma sak på TikTok, och gärna in och följ oss. Och vi brukar säga det, men om ni har lyssnat hela vägen till slutet så får ni gärna gå in och ge oss ett bra betyg på Spotify eller podcaster. Och, eller berätta för oss med en kompis, då blir vi glada. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack snälla.
Hej!